Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag hypnosterapeuten och fridykaren Ulf Dekstegen. Vi pratar såklart om hypnos och på vilka sätt man kan använda hypnos för att må bättre, bli av med fobier och programmera om det undermedvetna. Vi pratar också en hel del om olika typer av andningsövningar. Vi pratar om utbrändhet och vad man kan göra för att undvika den berömda väggen. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Välkommen hit, Ulf!
Hej!
Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Och du har lyssnat på i alla fall ett avsnitt.
Ja, jag var ju tvungen att kolla vad det var för någonting. Annars är det livsfarligt.
Ja, men du har ju varit med i flera poddar innan.
Ja, det har jag ju. Om inte annat så en gång var jag med på Erik och Mackan och hade ju någon tv-serie om man skulle utmana sig och sånt där. Och då ringde de från produktionen och så frågade de då, kan du tänka vara med Erik och Mackan? Ja, men vänta nu, är inte det såna här löjliga killar? Så jag var lite skeptisk då, men det gick bra.
Ja, vad gjorde ni där?
Nej, jag skulle hålla andan.
Det har du i alla fall övat på.
Ja, ganska mycket. Ja, det har jag gjort. Men jag har lagt ner det också. Så.
Vad är rekordet?
För mig, 9 minuter och 11 sekunder. Då.
Det är helt otroligt.
Ja, jag hade svenska rekordet ända till i lördags faktiskt.
Nej!
Ja, så efter 11 år så var det en kille i Göteborg, Valdemar Karlsson, han tog det. Och så han slog 9.02. Och det sjuka i kråksången är att när jag tog mitt rekord 8.43, det gjorde jag på Åland 2009. Då var jag så klar i knoppen när jag höll på där. Och så jag låg och tänkte igenom tider. Ja, 8.17. Ja, det var Sam Still i England som gjorde det. Och så när tiden gick så låg jag passerade då konkurrenter och deras resultat. Och så när jag kommer till 8.40, då vet jag att nu har jag slagit det nordiska rekordet. Och jag gör några sekunder till. Men jag kunde ha gått över 9 minuter då. Men jag fattade ett beslut. För att om jag går över 9 minuter nu, då har jag ingenting att träna emot.
Ah.
Och det var det dummaste beslut jag tagit.
För sen lade du av,
ja,
eller?
Ja, jag fick ju aldrig ett bättre resultat på tävling. På träning kunde jag ju gå över 9 minuter, men det är på tävling det räknas då.
Just det.
Så att det har jag ju ångrat i efterhand där.
Ah.
Och nu blev det Valle som tog det istället.
Ja. Ah. Ja, vi ska ju prata om massa spännande saker idag, men jag tänker att jag ska ändå börja med att fråga, vad betyder hälsa för dig?
Aha. Det var vilken jobbig fråga. Det tänker man inte på egentligen. Man bara lever.
Eller hur?
Ja, men hälsa är nog, det är minst en blandning mellan psyke och kropp, så är det. Jag vill ju ha en kropp som inte är degig. Men samtidigt så måste man må bra i huvudet också. Det är mycket meditation och sådana saker då.
Mm.
Ja, men det är nog hälsa. Jag är nog 50-50 där, tror jag.
Mm.
Kanske mer åt mentalt.
Mm.
Mycket meditation och såna grejer.
Ja. Jag tänker på hur, för du jobbar ju med NLP och hypnos, som är väldigt mentalt.
Ja, just det.
Hur kom du in på det?
Ja, okej. Okay. Jag hamnade i en livskris en gång. Efter ytterligare ett pajat förhållande så var jag tvungen att börja ta tag i mig själv. Jag var väl, kan jag ha varit, 45 eller något sånt där i den vevan. Och man är ju man, så att man går inte och söker hjälp då förrän man blir vuxen nog. Så att vid den tidpunkten då kände jag att jag måste skaffa terapi. Vi kan prova det i alla fall. Så jag sökte terapi och det första som dök upp var en banner som det stod hypnos på.
Mm.
Ah, coolt, det vill jag prova. Så då gick jag dit och så fick jag gick väl 5 gånger hos Fredrik Prest och han blev min lärare sen då, när jag lärde mig allt det. Och men det var häftigt. Det var en otrolig cool upplevelse och man blev förändrad, fast det är inte så här glasklart, va? Det är inte som att jag får ett tredje ben eller två huvuden eller någonting. Det är inte så tydligt.
Nej.
Man kan inte mäta förändringarna på det sättet kanske, utan det är ju väldigt subjektivt. Vad upplever jag själv för någonting? Så att, ja, om vi inte pratar om sluta röka och sånt där, då får
just
man ju
det.
Ett mått direkt egentligen. Eller flygrädsla kanske då.
Och fobier, och,
ja.
Det är ju jätteintressant verkligen.
Det märks ju direkt om det är någonting.
Men den här livskrisen, alltså du nämnde lite att det hade med någon relation att göra.
Mm.
Vad skulle du säga var ditt liksom största problem som du fick hjälp med genom den hypnosen som du började med?
Ja, nu är vi inne på personliga saker här. jag ska inte gå in för djupt, men rätt mycket handlade egentligen om spår från barndomen. Mm. Som i sin tur eskalerar någon slags beteende som vuxen då.
Mm.
Och det kan jag ju säga, min pappa han var ju alkoholist och jag fick träffa honom varannan helg och 9 helger och 10 så var han full och det visste jag om när jag skulle åka dit. Jag ville inte det som barn men man tar ett ansvar, ett alldeles för stort ansvar. Och sen, jag kommer ihåg att de skilde sig när jag var 6 och sen började väl i princip det där då, varannan helgs besöken då.
Ja.
Jag minns inte riktigt. Men det var först när jag var 18 som jag vågade säga från. Nu vill jag inte träffa dig om du inte är nykter.
Mm.
Så många år dröjde det. Men i princip varenda år, varenda besök så tänkte man tanken. Men det tog så många år innan jag var vuxen nog och vågade säga från.
Okay.
Och jag kommer ihåg, jag brukar säga det när jag jobbar med klienter själv som har någon liknande problematik då. Jag har väldigt lätt att få skuldkänslor, det hade i alla fall. Där har man börjat, det liksom skalas jag med tiden då. Men när jag var 15, då vet jag att då ringde han mitt i veckan och så hörde jag direkt. Han har druckit, alltså man skapar ju radarsignaler för sånt där. Och då frågade han, kommer du på fredag? Och då, nej pappa, jag vill inte. Och då la han på luren, klick. Och där föddes mina skuldkänslor.
Mm.
Så jag ringde upp direkt och så sa, jo men jag vill pappa, jag kommer. Och så tog det några år till då innan jag vågade säga ifrån.
Mm.
Så att där, och det där, ja, då har man ju burit med sig. Alla människor är trasiga på något sätt. Det är bara Buddha som är helt ren liksom.
Ja, ah, vad intressant. Så, men skulle du säga för... jag känner igen en del.
utan att vara för personlig.
Exakt, exakt. Men jag känner ju ofta precis det du beskriver, det här med den här radarsignalen, att man liksom tar in alldeles för mycket av andras behov och väldigt mycket kanske i relationer formar någon form av så här medberoende.
Ja.
Är det saker som också går att jobba med hypnos då?
Ja, absolut. Alltså för mig, min syn, det här är min förklaringsmodell. Den är ganska lik alla andra mina kollegor och så här, hur vi förklarar allt det där. Men egentligen för mig är det här bara kemi och elektricitet egentligen.
Mm.
Så att, och det vi pratar synapser, vi pratar hjärnnerver då som kopplar ihop sig på olika mönster. Och det här, det går att förändra naturligtvis. Frågan är om man vill.
Mm.
Och en del kanske inte kan så enkelt därför att någonting håller emot. Det finns en vinst i vi brukar säga att det finns en vinst i alla beteenden någonstans.
Mm, just det.
Ja, och vill man släppa det eller och så vidare. Va? Det finns en vinst i en fobi till exempel.
Mm.
Du ska ju överleva.
Den fyller ett syfte.
Ja.
Mm.
Så att för mig är kemi och elektricitet, de i olika kombinationer skapar tankar. Tankar skapar känslor och känslor och tankar tillsammans skapar beteenden. Då.
Mm.
Och det där går att förändra. För att just hypnos är ju egentligen, det är ju en slags inlärningsstadium vi pratar om. Att man befinner sig i ett tillstånd som är väldigt likt dagdrömmande egentligen. Och det händer väldigt mycket i hjärnan. Man får väldigt mycket deltavågor bland annat i hjärnan. Och det påverkar oss. Våra hjärnor är vidöppna för inlärning. Och det coola med allting är att den undermedvetna hjärnan är bara en biodator egentligen. Det är så jag brukar uttrycka det då. Och i den snurrar miljoner program. Ett är, måste snosa på morgonen. Men för en annan person så är vakna programmet så upp och studsa, jättepigg och glad. Mm. Så att... som sagt en biodator och den reagerar på input i någon form. Är du hungrig, beror det på att du verkligen är hungrig, magsäcken kurrar, du behöver substanser i kroppen eller har du bara tråkigt?
Mm.
Eller mår du dåligt eller någonting sånt.
Just det.
Så att i den här biodatorn när man befinner sig i det här transtillståndet då, så upplever den här dumma biodatorn det här som en verklighet. Du är ju med hela tiden, om vi nu ska prata som klient i det här fallet, då, eller patient säger en del. Men, Så du hör vad jag säger och föreställer allt jag säger som bilder kanske då.
Mm.
Och din dator tar bara emot det här som att det verkligen händer.
Mm.
Och det är där hela nyckeln till allting ligger egentligen.
Mm.
Så vill man se sig som en världsmästare i trans så kommer hjärnan uppfatta sig som en världsmästare i trans. Sen kanske det behövs en massa teknik och kondition om man nu ska idrotta sig till någonting då. Men...
Mm. Vad skulle du säga är, alltså, eller vi kan ju ta det från början. De som aldrig har hört begreppet, hur skulle du beskriva NLP?
Ja, NLP. Mm, nu är inte jag världsmästare på NLP. Jag använder ju en del tekniker i NLP.
De känns lite som syskon, ja, de här två.
Alltså jag har fått en förståelse om att neurolingvistisk programmering som NLP egentligen står för. Där egentligen pratar vi kanske väldigt mycket hypnos kring det hela, men att de som utvecklade NLP, de fick inte kalla det för hypnos helt enkelt.
Nej.
Det var ju Bandler och någon till där, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men...
Just det.
Och i NLP så finns det, det är väl två skilda delar, eller två delar egentligen. Det ena är hur man använder orden och så vidare. Och sen finns det de här rent, som jag kallar för bildmässiga behandlingarna. Mm. Där man föreställer sig en dålig bild och en bra bild. Och så ska man byta ut det här på ett väldigt snabbt sätt. Då, så att medvetet hinner man inte med att rita om bilderna. Men undermedvetet så kopplar det ihop sig. Man bryter loss gamla mönster och så kopplar man ihop nya. Och det är effektivt. Men jag använder ju inte det i sin helhet. Det finns ju de som bara jobbar med det.
Yeah.
Men jag har hittat en bra formel och jag är inte ensam om det. Det finns många som gör det också. Men jag vill jobba med det jag kallar för EFT, alltså en energi... sensorisk energiteknik kan vi kalla det för, där man faktiskt jobbar med akupunkturtryckningar eller knackningar eller vad det nu är för någonting.
Mm.
Det finns andra metoder för sånt här också. Och sen använder jag NLP då för just att använda de här bildmönstren, för det blir väldigt tydligt och starkt. Man går ifrån det här vill jag inte ha, utan jag vill gå dit. Mm. Det där vill jag ha.
Mm.
Och sen avslutar jag alltid med en ganska lång hypnos. Så mina sessioner, de är minst 2,5 timmar långa när jag jobbar.
Wow!
Mm. Och därför får jag ganska bra resultat också. Så att det räcker oftast med en session för att man ska uppleva att nu vänder det. Och ibland händer det mirakel och då man kan gå från att verkligen vara så här livrädd och flyga.
Mm.
Jag vet, mitt paradexempel, det var en kvinna som inte hade flygit på 25 år. Och när hon går ut därifrån så nästan känner hon att hon älskar att flyga. Det är alltså ett skifte, en förändring i kemin och elektriciteten kring allt det som hon associerar med som flygning. Då.
Mm.
Så att, och det händer mirakel förbluffande ofta och det är jättekult och det är därför jag håller på med det här.
Mm.
Jag blir inte rik på det här på något sätt.
Nej.
Så jag har ju ett annat jobb egentligen. Då, men jag kan inte släppa hypnosen. Dels tycker jag att jag är för bra på det och dels så ger det mig alldeles för mycket.
Mm.
Men jag skulle inte jobba heltid med det heller.
Nej.
Det kostar på rätt mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sättet att jobba som jag vill ha det är att man kontaktar mig helst via mail. Om du ringer till mig så pratar vi en kort stund bara och sen så beskriver du vad det är för problem. Och då säger jag, ja bra, men snälla kan du mejla mig precis du har sagt? Mm. För jag kommer glömma det här i övermorgon.
Mm.
Men får jag det på mail, då får jag grundinformationen och sen kontrar jag tillbaka med all information man behöver veta och en himla massa frågor. Och det kan vara, vad tror du att det här beror på och så vidare då? Om det skulle finnas någon undermedveten vinst i att behålla det här beteendet, vad skulle det kunna vara för någonting? Jag har massor med exempel på sådana grejer då.
Mm.
Till att, vad får du känna dig stolt? Vad får du känna dig glad och skratta och såna här saker? För jag vill ju komma åt den där bra kemin.
Mm.
Och den bra kemin vill jag lägga på den här målbilden som hela den här sessionen syftar till egentligen.
Mm.
Släcka ut det som är jobbigt och nära det som är som vi vill gå till. Jag vill älska att flyga. Ja, men då ser du själv skratta när du sitter på flygplanet. Även om du snurrar upp och ner och allt möjligt då.
Mm.
Så att i och med att jag har all information redan när vi ses, då behöver inte jag sitta och intervjua ut det där.
Mm.
Därför att det försvinner rätt mycket tid och framförallt hinner du som klient och inte fundera på vissa saker. Varför håller jag på så här? Eller varför har jag så här? Vad tror jag att det beror på? För ofta vet man inte det heller, naturligtvis. Just
det. Och det är väl heller inte meningen att man ska gå in och tänka logiskt?
Nej, det får man gärna göra, men det är inte säkert det hjälper.
Nej, jag tänker att oftast när man har ett problem som man går så pass långt i alla fall att man vill ta hjälp på det här sättet, då borde det ju vara att man inte har eller att man liksom redan har försökt lösa det på andra sätt.
Det är ju sista möjligheten ungefär liksom.
Precis, men och jag tänker så här, de här riktigt konkreta grejerna som till exempel att sluta röka.
Mm.
Hur skulle det gå till?
Ja, okej. Det finns ju andra metoder än det jag håller på med.
Ja.
Jag vill bara nämna det för att vara lite fair också. Då. Jag hade en jobbarkompis som gick till någon som höll på med laser.
Mm.
Och jag tolkade det som att det var på vissa punkter på handleden.
Mm.
Och slutade röka direkt.
Mm.
Sen har jag hört andra som har gjort likadant och det hjälpte inte alls.
Nej.
Men om jag skulle få jobba med någon som ska sluta röka, då skulle jag ju ta reda på vad är det som driver rökningen, när började det hela, vad får det att skratta och allt det där.
Mm.
Och sen säger jag åt den här personen, jag vill att du kommer röksugen till mig. På en skala 0-10, 0 ingenting, 10 så röksugen så du klappar till mig om du inte får gå och röka. Se till att du är minst 7.
Mm.
Och så tar du med dig cigaretterna.
Mm.
Och så kommer de till mig, de är ju skeptiska då naturligtvis. Och bra, det jag börjar alltid med att beskriva vad som har hänt in i huvudet då. Med mönster och drivkrafter och sånt där. Sen ber jag att de tar fram cigaretten, titta på den. Är du röksugen? Ja, jag är röksugen. Ja, men vad är det? En sexa. Eller en del tjurröker innan de kommer för de är lite nervösa. Då. Men ja, men då tittar de på den. Okej, det är bara en trea, säger de då kanske. Och bra, gör så här. Ta ett torrblad så här.
Mm. Mm.
Så här. Och så blåser de, tittar de på den där. Och då ökar det här suget direkt. Och det är det jag vill komma åt egentligen. Va? Och sen när de kommit upp lite. Bra, titta på cigaretten. Och så knackar du på 3 punkter, fram och tillbaka, 7 gånger. Jag visar ju då.
Mm. Ja, de knackar själva alltså.
Ja, de knackar själva.
Mm-hmm.
Och det är sällan jag själv knackar på någon. Men det händer. Men då är det fullt blås på traumat också.
Mm.
Men i det här fallet då så är det ett sug vi jagar. Och då knackar de på 3 punkter fram och tillbaka, 7 gånger. Och sen, bra. Titta nu på det. Hur känns det nu?
Mm.
Är det fortfarande en sexa? Nej, det har sjunkit lite grann. Ja, vadå? Ja, lite grann. Ja, men ge mig en siffra. 4 då.
Mm.
Bra, fortsätter vi. Och så håller vi på så. Och sen när det har sjunkit ganska lågt, till 2 minst då får de ta flera sådana här torrblås. Då brukar det stiga upp lite grann. Och sen knackar vi ner det till 0. Jag har haft en klient som kom för att sluta röka, som efter 5 minuter kände han direkt, det här, nej, det är klart.
Mm-hmm.
Så, men då fortsatte jag. Han får ju betala för allting. Så kan vi lika gärna köra
klart. Vad vill du mer bli av med?
Ja, köra klart hela konceptet då. För det stärker ju då. Så att det här är en del av EFT då, med emotional freedom teknik. Och det finns vimlar av videos på YouTube. Med den ena knasigare kärringen än den andra.
men skulle du säga att du är... För jag tänker så här... Om man hittar det här och så blir man intresserad. Det låter ju som att man måste ha något mått av liksom,
gå på sin magkänsla och liksom inte behöva ha allt bevisat för sig. För jag tänker att det här är ganska svåra saker att bevisa. Ja, varför funkar det?
Ja.
Det? Eller?
Ja, och det har du helt rätt i. Men så hela det här konceptet är ju upplevelsebaserat. Du knackar och märker skillnaderna direkt. Det är få personer faktiskt som inte känner någonting.
Mm-hmm.
Men mår man dåligt, röksugen eller vad det nu är för någonting, så känner man, jag skulle vilja säga 29 av 30, de känner direkt att det händer någonting. Sen kan det vara väldigt subtila saker.
Mm.
Det räcker med, det, knackar man på kroppen fram och tillbaka som vi gör med EFT, då kan man uppleva ganska snabbt att ah, men det känns lite bättre, eller det susar lite, eller det känns mer avslappnat. Och man märker att det händer någonting positivt i det där. Och det är precis det gör. För knackningarna, det är någon slags, jag brukar förklara det ganska lekmannamässigt och enkelt med att vi skickar upp signaler till hjärnan som, där kroppen säger att den är lugn.
Mm.
Och då kommer hjärnan, vänta nu, om kroppen är lugn, ja men då är jag också lugn. Och sen, eftersom jag är lugn så ska jag tala om för kroppen att nu ska det bli ännu lugnare. Så att det blir som en feedback loop på det där.
Mm.
Och det där, det är magiskt, det händer direkt då.
Mm. Ja, vad spännande. Jag kommer ihåg att jag såg en video från ett Tony Robbins-event. Jag vet inte exakt om det är den här tekniken han använder, men det är en överviktig kille och som äter pizza dagligen. Och då gör han precis en sån här liksom, fram och tillbaka, blandar förmodligen olika tekniker, men en del hypnos. Och i slutet av videon så är ju den här killen så här, han kräks nästan så fort han ser en pizza.
Ja, ja.
Så att... Det
var nog häftigt. Rätt mycket, det låter som NLP rätt mycket då.
Ja, det var nog mycket NLP.
Första gången jag såg en sån här energiförflyttning, för det är mycket det handlar om.
Mm.
Det var på en fridykningstävling där en av killarna, det gick skitdåligt för honom. Och han var så otroligt besviken, för han kunde mycket, mycket mer. Han var en av de bästa i Sverige på den tiden.
Mm.
Och han gick upp i alla fall, och så var det en kompis till honom som, jag såg hur de gick bort lite grann, och så såg jag hur han, den kompisen tryckte lite på ryggen på honom, och sen gick han in och slog i sitt eget pers direkt.
Aha.
Och då förstod jag att han gjorde någonting, och det var nog inte EFT i sig, för det finns ju massor med varianter, utan han gjorde någonting annat då. Men han fick loss energierna i den här killen då.
Mm. Och har du egna teorier om vad det här handlar om? Eller går du bara in med att så här, jag vet att det här funkar och jag behöver inte förstå det för att tro på det?
Ja, jag är väldigt empirisk. Man får ju det här, men är det vetenskapligt bevisat? Alltså det finns jättemycket forskning, men det är ju kvasiforskning.
Mm.
Jag skiter i att det inte är vetenskapligt bevisat med... Mm. Tvärstudier hit och dit och ja, vad de nu gör. Därför vi kommer aldrig få de resurserna att testa såna här metoder.
Nej,
under de
för
formerna.
Det finns inte så mycket att vinna på det. Eller?
Nej,
alltså
absolut.
Det går inte att sälja mer än att enstaka personer kan utöva det.
Ja,
alltså,
men det är ingen de kan bli, nej, precis. De kan hålla kurser i det, och sen kan man använda det då som själv då, om man nu leker någon slags häxdoktor då.
Ja.
Men alltså, när alla mina klienter som jag tar emot, jag vill att de ska fortsätta med det själva sen. Jag rekommenderar det.
Mm.
Därför att de kanske inte, det är ju inte så att de kommer till mig och sen försvinner alla problem magiskt. Som sagt, det händer mirakel, det gör det. Men för den stora massan, 80-85%, så har allt har vänt. Men de har fortfarande lite rester kvar, de kan jobba själv.
Mm.
Så istället för att komma in en eller två eller tre gånger till mig, så har de redskapen med sig, bland annat genom att knacka då på punkterna då.
Mm.
För vi har hållit på ganska länge, någonstans mellan 20-40 minuter, bara suttit och knackat fram och tillbaka och tagit ner det som upplevs jobbigt. Vi reducerar, alltså vad man gör är att man bryter upp kemin, kopplingen kemi och elektricitet någonstans. Du har ett minne, och till den har du en associerad känsla.
Mm.
Känsla, det är bara kemi.
Det vi har pratat om nu, till exempel sluta röka och så, det är ju att man vill från ett beteende. Alltså man vill sluta med någonting. Är det lika enkelt att se till att någon börjar med något? Förstår du vad jag menar? Till exempel, jag vill börja träna.
Ja, ja.
Går det lika bra?
Ja, det gör det.
Ja. Okej, okay, så det handlar inte om bara ta bort fobier eller ta bort beteenden? Nej. Utan man kan lika gärna lägga till?
Ja, jag jobbar ju mycket med idrottshypnos också.
Mm.
Jag har jobbat med en del skidskyttar och sånt där, curlingmänniskor och sånt. Och även vanliga golfare, vad som helst som man vill bli bättre eller... Eller ta bort någon spärrar då.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det finns ju väldigt många idag som lider av någon form av ångest.
Ja.
Går det att jobba med den här typen av tekniker när det gäller det också?
Ja, det gör det.
Ja. Vad skulle du säga att ångest är för någonting? Hur skulle du beskriva ångest?
Oj. Ja, det är för mig, det beror på, det finns så många olika former. Jag själv upplever ångest. Det handlar rätt mycket om, och nu utgår jag från min egen världsbild. Då, jag tror att det är någon förväntning på någonting jobbigt som kommer. Det är ångest för mig. Jag vet att jag går in i en situation som jag inte vill vara i. Och jag vet att jag kan inte ta mig ur den därifrån. Det är samma kretsar i hjärnan som är under en fobi. Liksom.
Mm.
Samma stackars gamla skyddsmekanismer som varnar mig. Jag får ju signaler och nu vet jag om att varför jag får dem också. Men jag går emot det med logik då. Ja, men jag vill inte sluta det här jobbet. Varför inte då? Jag har inte råd att sluta till exempel.
Mm.
Eller jag går in i en relation kanske. Som blir mer och mer stökig och jobbig och jag måste ta mig ur den, men jag vet inte hur.
Mm. Så egentligen ett olöst problem?
Ja, kanske det.
Ett olöst problem.
Ta bara min utbränning på jobbet till exempel, där jag känner att arbetsbördan bara, den blir bara större och större. Jag hamnade i ett läge där jag hade 800 olästa mejl och jag visste att jag måste läsa alla, därför att folk väntar på svar från mig. Mm. Och det bara adderas upp mer och mer och mer, sakta över tid. Och jag kunde känna väldigt fysiskt att min effektivitet den dalade sakta men säkert.
Mm.
Vilket jag naturligtvis påtalade min omgivning, mina chefer då. Men det var svårt att ta sig ur den situationen. Och där kommer det här, till slut blir det övermäktigt då. Och i det här fallet, utbränning, det är ju någon slags överbelastning i nervsystemet. Funkar inte, man är trött, ingenting, motorn är död liksom. I mitt fall så fick jag hörsel, hörseln bara, det lät metalliskt allting.
Mm-hmm.
Jag kunde lika gärna klappat ihop i hjärtat eller legat hemma och gråtit istället. Jag fick en direkt nervsystempåverkan och jag förstod direkt vad det handlade om då.
Mm. Hur gick du tillväga för att
komma tillbaka eller?
Ja, eller jag tänker, stannade du upp eller gick du hela vägen in i väggen?
Nej, jag knallade ju in, jag märkte det där en måndag förmiddag och så var det inte alls det. Jag kände ju hur det dalade sakta men säkert. Men sen och begärde då att få en läkartid via företagshälsovården. Och så fick jag en läkartid och jag träffade läkaren. Och jag gjorde det här bara för att egentligen signalera till min HR-avdelning då att jag är på väg.
Mm.
Nu flaggar jag, är på väg. Så ni vet det när jag väl kraschar, om jag nu ska behöva göra det. Jag hade ju förväntat mig att de skulle stötta mig lite mer, men det gjorde de inte. Utan jag fick ett läkarsamtal, men det var bara mellan honom och mig. Och jag kommer inte det här är mellan dig och mig. Jag kommer inte kontakta din HR-avdelning. Mm. Vilket jag trodde, det var väl det jag önskade. Jag hade liksom en annan agenda med besöket egentligen då.
Mm.
Och sen dagen efter så kände jag bara hur jag stod och pratade med en kille. Vi hade ingen dispyt på något sätt, men vi var oense. Och jag ifrågasatte, varför har du inte sagt till det här för 10 år sedan? Och då känner jag hur jag mår illa.
Mm.
Och sen går vi och käkar lunch och jag känner, kommer jag behålla maten? För jag kände hur det här mår illa bara stegrades. Och sen satte vi oss i restaurangen och vi var först. Och sen dröjde det 5-10 minuter, sen började annat folk ramla in. Och då kände jag bara hur ljudet bara som en helikopter nästan runt omkring mig. Och då förstod jag direkt, så jag sa bara, jag går hem nu.
Mm.
Så att det var inte så att jag klappade ihop och som en våt fläck, det var det inte. Men däremot var jag väldigt, väldigt trött. Så att jag låg i sängen, på sängen ska jag säga. Mm. Och egentligen gjorde ingenting. Jag orkade knappt glo på Netflix eller något sånt där.
Nej.
Och jag tvingade mig ner till, jag bor i Sigtuna, så jag hade en kvart ner och gå till Bygatan och gå på fik då, bara för att jag inte skulle vara hemma hela tiden, utan jag tvingade mig ut då. Men jag kände mig som en 98-årig gubbe när jag gick ner.
Hur länge pågick det här?
Ja, det var faktiskt bara 1,5 vecka. Sen sa det pjong, så var energin tillbaka. Och då valde jag att gå tillbaka till jobbet då. Jag hade väl ledigt totalt 5 veckor efter det då, men jag gick tillbaka till jobbet bara för att få struktur på dagen i alla fall. Annars hade jag bara legat hemma och blivit degig liksom. Men det jag gjorde på jobbet, det som normalt sett tar 10 minuter, det kunde ta 4-5 timmar.
Mm.
Så att hjärnan var fortfarande otroligt trött. Och det var en ytterligare 3 månader. Sen kunde jag börja koncentrera mig igen. Men istället var jag väldigt trött i slutet på dagen då.
Mm.
7 månader senare efter kraschen, då kände jag att nu var jag tillbaka. Och det var då jag sökte ett nytt jobb.
Mm. Så du var ändå kvar på samma arbetsplats?
Ja, det var
under hela den här väldigt stressiga perioden, låter det som.
Ja, nej, inte efter kraschen. Före kraschen var det ju helt groteskt. Den var ju sjuk. Men, men efter så, jag hade en bra chef då, som han sa bara att du funderar på vad du sysslar med. Du gör ingenting. Alla andra tar över dina sysslor nu. Så att jag gjorde inte så mycket.
Nej. Och tror du, för jag tänker så här, det ser ju olika ut på olika arbetsplatser. Men förutsätt då att man är på en arbetsplats där det inte går till på det här sättet. Utan där man kanske, de ser att man är stressad och de ser att man mår dåligt. Men man får fortfarande samma typ av liksom arbetsbelastning. Tror du att det ens är möjligt att återhämta sig? Om man fortsätter att liksom jobba och göra alla de här sakerna som förväntas.
Nej, det tror jag inte. Och egentligen var det ju faktiskt så på min arbetsplats också. Det var ju först när jag kraschade som, oj då.
Mm.
Det var ju inte bra.
Nej, så precis. Och det är ju lite, det är alltså så här, hur ska man göra? Och framförallt sitter ansvaret hos individerna, alltså sitter det hos oss som går till jobbet att liksom signalera och kommunicera till dem vi jobbar med och jobbar för?
Mm.
Eller tycker du att liksom det här behöver förändras uppifrån?
Jag tycker väl egentligen lite både och, va? Det är, alltså ett företag måste skaffa sig signaler för att veta om någon mår dåligt eller inte.
Mm.
Hur de signalerna ska se ut vet jag inte riktigt, men det finns olika sätt att göra det där på. Och sen någonstans har varje individ ett eget ansvar att säga från.
Mm.
Men allt det där missbrukas ju både från uppifrån och nerifrån.
Mm.
En del är lata. Och företagen blundar kanske då istället.
Just det.
Så att det där, jag hörde på radion i morse om japanska företag där de introducerade då, så här powernap-luncher.
Mm. Det låter skönt.
Ja, det hade vi på mitt företag i början, men sen vart vi trångbodda och tog bort det där. Vi hade en think tank som det kallades för. Kunde man gå upp och sätta sig och bara blunda. Och faktum är att jag har ju sådana instrument själv. Jag drog på mig hörlurar och sen drog jag på en egen hypnosinspelning som jag själv har gjort då.
Mm.
Så att på 10 minuter så återhämtade jag mig som 4 timmars sömn. Men wow. Det är ju liksom inte, spelar ingen roll hur robust och hur stark man än är. För jag var ganska stresstålig egentligen. Så alla har ju en punkt där man ramlar ihop då.
Mm.
Och ja.
Ja, så är det ju verkligen. Och det handlar ju, alltså som du säger, det känns ju som att du var en person som kanske har en mycket högre stresströskel än de flesta. Och ändå så hamnar du där.
Ja.
Så det säger ju någonting.
Sen hade jag studsat tillbaka ganska snabbt. Jag har ju egna verktyg att jobba med.
Precis,
också.
Precis, du har ganska mycket resurser tänker jag jämfört med en vanlig person.
Ja. Jag hade en kollega, jag vill bara nämna det. En kollega som blev utbränd på samma sätt då. Och där handlar det inte så mycket om arbetsbörda kanske som tryck ifrån chefer och ledning.
Mm.
En slags psykisk stress över det hela. Den personen tappar ju förmågan att läsa. Så hon var ju borta från jobbet i några år. Är tillbaka nu. Så långt kan det gå.
Vad tror du? Alltså jag tänker så här. Folk har ju inte varit utbrända i samma utsträckning som de är nu. Alltså nu känns det ju som att var och varannan människa nästan blir i alla fall under sin livstid utbränd någon gång. Vad tror du att det beror på?
Det är hårt arbetstempo. Vi förväntas prestera hela tiden. Det finns liksom ingen lugn.
Nej.
Det har försvunnit helt. Jag var ju utomlands och jobbade på 90-talet. Och när jag kom tillbaka efter 3 år. Jag hade ju varit på besök och så här. Men när jag kom tillbaka på riktigt så. Vad är det som har hänt i det här landet? Allt går ju 10 gånger fortare. Och det var nästan så också.
Mm.
Och det yrkeslivet idag. Beror på vad du jobbar med naturligtvis. Du kan jobba på ett lager och lyfta läskedrycksbackar, men jag jobbar i en värld där hjärnan går på 100% hela tiden. Är du inte med så funkar det, då levererar du inte helt enkelt då.
Mm, just det.
Och det är där problemet ligger.
Mm. Vad skulle du säga är de nödvändiga stegen om man lyssnar på det här och känner att så här, ja, jag är ju nästan där?
Ja, det är ju jättesvårt att faktiskt kanske våga göra någonting åt det. Jag menar, jag har ett jobb. Det är inte bara byta jobb som en del kanske tror och säger. Nej. Och även om du gör det så tar det en ganska lång tid innan du har fått det nya jobbet.
Och jag tänker också att det är en liten påfrestning att komma in i ett nytt jobb. Även om det är bättre och roligare eller mer av det man vill göra. Så bara att komma in i ett nytt...
Det drar ju energi, det gör det ju helt klart. Va? Men samtidigt så förhoppningsvis går man ju till någonting man vill göra.
Mm.
Om du har förmånen att faktiskt kunna söka ett jobb för att du vill och du får det, då är det ju guld.
Mm.
Då har du bara positiv energi och då orkar man med ganska hög belastning.
Mm.
Men om du flyr från ett jobb till någonting annat, då blir det bara negativ belastning alltihopa. Du, som du säger, du ska lära dig nya, komma in i det nya och det drar väldigt mycket energi, det gör det.
Mm.
Men okej,
så de nödvändiga stegen då, om man ska våga ge någonting. Jag förstår att det blir väldigt generellt och så, men finns det någonting som du kan...
Alltså kan man inte de här metoder och tekniker på något sätt så är det ju gå ut och gå.
Mm.
Det är för det man rör på sig, det vet vi ju, nu har ju forskningen kunnat bevisa det, att det är faktiskt bra för hjärnan.
Mm.
Gå ut och gå. Och man ventilerar tankarna, man hinner bearbeta dem lite grann. Det är också jätteviktigt.
Mm.
Och sen så skapar man den här fysiska förbättringen också samtidigt då.
Mm.
Det är väl det enklaste. Sen kan man göra såna här jätteflummiga saker. Du kan gå ut och krama ett träd. Men där stängde det hälften av poddlyssnarna av.
Var det något du gjorde?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men däremot har jag rekommenderat det till klienter då. Och fått faktiskt helt mäktiga svar tillbaka.
Aha, okej.
Okay. Jag kanske har sagt det som ett litet skämt men ändå mycket allvar i.
Mm.
För det växter är ju någonting som lever och allt det där ger oss energi någonstans då. Men det är en kontroversiell tanke och syn. Kramantall eller någonting.
Ja, jag funderar på om jag någonsin har gjort det. Det känns som man borde ha gjort någon gång när man var liten. Men jag har inte varit jättemycket i skogen.
Nej. Vi har ju inte en sån kultur så att vi pratar om såna, eller vet ens om såna saker. Men
nej.
Naturfolken, de lever ju i naturen. Så att...
De gör ju det. Upplever du att det håller på att skifta lite? Lite allt med väldigt diffus fråga. Men jag tänker på i hela den här... Du jobbar ju ändå med någonting som är ganska alternativt med hypnosen.
Ja.
Känner du att fler börjar bli mottagliga för den här typen av behandlingar?
Ja, det tror jag. Jag vet ju inte riktigt, för alla kontaktar inte mig. Men, Men jag tror det, för det, jag får ju mer och mer kollegor alltså i den här kvacksalverivärlden någonstans.
Ja.
Folk slutar vanliga jobb och skolar om sig till sjukgymnaster och vad det nu är för någonting, energimediciner och näringskjossan och sånt där.
Mm.
Så att visst, och uppenbarligen kan man leva på det. Eller en del, många kan göra det i alla fall. Många är väl som mig då, att man har det som ett sidojobb istället då. Men jag tror nog absolut mer. Och det blir ju en kritisk massa. Ju fler som pratar och gör såna här grejer, desto mer folk kommer ju gå åt det hållet också.
Mm, precis. Ja, för mig känns det väldigt mycket som att alltså vanliga människor, inom citationstecken, börjar prata om saker som jag tänker ändå är fortfarande ganska flummiga. Alltså allt ifrån typ tantra till ayahuasca till hypnos.
Ayahuasca är ju jättekonkret. Det är bara en kemisk substans.
Har du hållit på med det?
Nej, det har jag inte. Hade jag varit 30 år yngre och ensam, då kanske jag hade åkt iväg och provat det. Men jag tror att, för det är nog en rätt cool grej. Men, och de som berättar om de här förskräckliga upplevelserna, jag tror att de har nog haft en del orenheter i sina synapser.
Ja.
Om man nu får uttrycka sig det. För det är mycket det handlar om. Det är ju en synapsrensning någonstans.
Mm. Ja, och det aktiva, alltså DMT, det kan ju vi frisätta i kroppen genom andning och andra typer av, alltså vad jag förstår.
Okej, då vet du mer än mig. Jag har inte forskat in på den korridoren.
Jag har hört om det och jag har i alla fall trott att jag har varit med om det. Jag var nämligen på någonting som kallas för frigörande andning. Och då andas man väldigt, väldigt intensivt i typ 45-60 minuter. Och jag gick all in och efter typ 15-20 minuter så var liksom hela min kropp krampade.
Ja.
Och ja, men så här, jag gick väldigt hårt ut. Och sen så när vi var klara så var det nästan som när man är hög. Alltså det var väldigt så här, sån känsla.
Nu ska inte jag ta dina illusioner ifrån dig. Jag har en annan förklaring på det där.
Ja, vad intressant, berätta.
Ja, jag vet inte om du vill höra det.
Jo, det är klart jag vill.
Som fridykare så har vi gjort en sån övning där man ligger och hyperventilerar jättekraftigt i nästan en timme. Och det sticker och gör ont i kroppen till slut. För det är för mycket syre i kroppen. Och jag kommer ihåg att jag mådde illa också samtidigt. Och det där, du har pumpat kroppen full med syre, det är den inte gjord för.
Nej.
På det sättet. Så att det, ja, jag tror att det har med det.
Men det är förmodligen, det låter mer logiskt.
Ja.
Ja, men vad spännande. Men håller du på mycket med liksom sån typ av breathwork också? Alltså jag tänker, du har ju hållit på väldigt mycket med att hålla andan.
Ja, jo, men det var ju mycket. När vi pratar fridykning, det lär vi ut på våra kurser. Det är att hålla andan och dyka, vad det nu är för gren man håller på med. Men djupet eller på längden eller bara ligga på ytan och hålla andan, det var ju min specialitet. Då. Men det, avslappning, det är 90% av prestationen.
Mm.
Även om du ska simma jättelångt eller jättedjupt, är du inte avslappnad så kommer det inte funka.
Mm.
Så att, och då har vi ju snott tekniker från yogan då med ujjayi-andning och psychic breathing eller nadi shodhan, vad som helst då. Och det är jätteviktigt därför att det räcker. Det räcker med att andas och slappnar allting av.
Mm.
Så att jag kunde, innan jag förberedde mig för en lång andhållning, då låg jag oftast och flöt på vattnet på rygg. I 20 minuter och bara andades på det här sättet. Jag kunde ju till och med somna till.
Mm-hmm.
Så, och varenda muskelfiber i hela kroppen var helt avslappnad. Mm. Så jag kände ju liksom inte kroppen till slut. Och det där, det gör ju då att allt syrebehov, det minskar ju.
Mm.
Så att, och det var ju det jag var ute efter. Så lite syreförbrukning som möjligt och sen håller man andan längre då.
Mm.
Men så att andning är jätteviktigt och om vi ska föra tillbaka bara lite till hypnosnacket så väldigt många kommer ju till sådana som mig och har aldrig stressat av hela sitt liv. Alltså de har spenderat ett helt vuxet liv på att stressa och nu ska vi slappna av.
Just det.
Och i fridykningen är det här jättepåtagligt då på våra kurser. Vi börjar ju med att lära dem andningstekniker. Det får de ju varenda lektion så får de börja ligga ner en kvart och andas djupt. Enligt olika tekniker då.
Mm.
Och syftet är ju inte att de ska bli här och nu buddha-människor, utan de ska hitta en metod som de ska jobba vidare med.
Just det. Wim Hof har ju blivit jättepopulär senaste tiden. Är det någonting du är insatt i?
Inte jättemycket, men jag vet att i fridykarvärlden, jag är inte aktiv själv längre då, men i fridykarvärlden så tittar många, sneglar på det där. Och min son till exempel, han har kört det där också. Men där, jag har en annan uppfattning om det där, därför att det handlar mer om att ja, men han ska ju bada isvakar och sånt där, va? Och då måste du själv alstra energin. Det betyder att du kanske ökar din ämnesomsättning egentligen. Så att frågan är om det är så bra för fridykning i sig. Därför att vi ska ju spara våra syremolekyler, inte förbränna dem. I Wim Hofs andningstekniker så, jag menar, de kör ju sina andningstekniker, men sen andas de ju när de väl ska göra sitt kallbad. Så att det är nog, jag tror att det handlar mer om boosta immunförsvar och såna här saker. Härda sig som människa. Tänk tillbaka vikingarna, herregud, de korsade Atlanten i snöglopp i knappt några kläder ungefär.
Ja, det är häftigt.
Vi klarar inte av det idag, men de gjorde det.
Men du som ändå hållit på ganska mycket med det här, tror du att det finns några negativa effekter av att hålla på så här med och andas väldigt kraftigt eller hålla andan eller liksom?
Inte om man gör, man ska aldrig göra överdriva saker och ting. Jag höll ju på med någonting som är väldigt överdrivet, men annars är det nog bara bra. Ta bara det här att hålla andan. Om vi säger så här, du håller andan i en minut eller två om du kan, och sen andas du i 1-2 minuter, så håller du andan igen, och sen så håller du på så här fram och tillbaka, och med tiden så buffrar upp mer och mer koldioxid i kroppen. Och koldioxid är gynnsamt för kroppen egentligen. Blodkärl och sånt vidgar sig, vilket gör att blodet strömmar friare. Och vi blir piggare efteråt. Och det där, koldioxid sitter ju ganska länge, så att det finns ju något som kallas för medveten andning idag. Och breathology. Och det kommer ju mer och mer olika förpackningar kring det där som vi kan ta till oss då. Bland annat finns ju något som heter relaxator till exempel. Känner du till det?
Nej, det
man stoppar in en slags ventil i munnen. Det ser ut som en napp nästan. Och sen ska man då andas in genom näsan och ut genom munnen. Och då, den här ventilen skapar ett motstånd.
Just det, så att det inte kommer allt på en gång.
Exakt. Och då, det har två syften. Dels så andas du ut mycket längre tid. Och det är gynnsamt. För då,
lugna nervsystemet.
Ja, exakt. Va? För då börjar vi djupandas då, enligt de här yogatraditionen. Du kan göra utan såna här ventiler. Och det andra är att det skapar ett litet övertryck av koldioxid i kroppen. Vilket gör att vi slappnar av ännu mer. Så att det får dubbla effekter helt. Lägger du dessutom på ett ujjayi, så får du ytterligare en vibrationseffekt som ytterligare påverkar parasympaticus. Så att det finns bara en himla massa fördelar. Och dessutom andas man in genom näsan, så får man ju med sig molekyler av kvävemonoxid från bihålorna. Som i sin tur ytterligare vidgar kärlen i alveolerna, som gör att blodet tar upp syre ännu lättare, så att kroppen kan slappna av ännu mer. Det är mycket sådana här tricks som finns, som är ganska egentligen fullständigt naturliga. Men vi känner ju inte till sånt i våran värld idag.
Nej, precis.
Det var något jag skulle säga, men jag har glömt.
Ja, det är väldigt intressant. Det känns som att det var ju väldigt många svåra ord där. Och jag gissar att hälften kanske vet vad de betyder. Men summan av allt det här är att det är väldigt bra att andas.
Ja, absolut. Jag höll ju på... Varför jag höll på med fridykning var det är cool. Det är en cool grej, det är helt klart. Och sen hade jag mediterat väldigt mycket i många år tidigare, vilket gjorde att det gick ganska lätt för mig att hålla andan länge, för jag kunde ju slappna av i kroppen. Och det är ju det som är nyckeln i alltihopa egentligen. Och sen när jag hade bestämt för mig att jag ska börja tävla i det här, då, ja men nu kör vi så här. Jag håller på med hypnos, jag vill jobba med idrottsmän, jag har inget skyltfönster, jag testar på mig själv. Då gjorde jag ju det, och jag körde ju väldigt extremt faktiskt. I mitt fall så höll jag ju andan, det kallas för statisk apnea. Och då höll jag andan en gång i veckan i vatten. Ett enda försök. Ingen uppvärmning, ingenting sånt där. Utan bara en enda gång. Men istället så lyssnade jag på inspelningar, hypnosinspelningar varje dag. Och jag kunde göra det i månader. Så det var ju Så jag gjorde inför VM till exempel. Lyssnade på det där, tränade en gång i veckan. Ibland toppade jag med två träningar en vecka. Men det var liksom 10 000% kvalitet i varje försök jag gjorde då.
Mm.
Och det pressade ju min organism väldigt, väldigt hårt. Så den utvecklades snabbt och därför kunde jag hålla andan länge då. Och jag tillhörde ju, jag gick ju från nybörjare till världselit på mindre än 2 år.
Mm. Ja,
och det är tufft för att det ska egentligen ta flera år att förändra organismen på det sättet då.
Mm.
Man bygger med röda blodkroppar och man ska tåla ett högt blodtryck och man ska klara låga syrenivåer och höga koldioxidnivåer.
Mm. Skulle du säga, för jag tänker att för en vanlig person, nu vet jag inte riktigt hur
du försöker återföra oss till verkligheten.
nej, utan jag tänker mer så här att om man... Alltså det jag tänker på är så här, jag vet ju inte hur du var innan det här.
Mm.
Så att det jag undrar är, gjorde det här någonting med ditt självförtroende, med din självkänsla? Att liksom, shit, jag klarar det här. Eller var det att det var för att du alltid har haft den tron på dig själv som du klarade det? Förstår du vad jag menar?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Visst upplevde jag en bra träning till exempel. Jag gjorde så att det är ett personligt rekord. Jag tror inte det förbättrar min självkänsla mer än att wow, det blir en bra dag. Jag är euforisk liksom.
Mm.
Men jag hade väl kanske fortfarande kvar mina personliga defekter och problem ändå. De försvinner liksom inte.
Nej.
Så att det är ingen sån här omformningsterapi på något sätt då, utan det här var ju en idrottsrelaterad sak, ungefär som att man hoppar lite längre i längd.
Mm.
Det blir man inte en mognare person av kanske.
Nej. Nej, men jag tänker mer att om jag skulle gå från på 2 år, alltså jag har ju aldrig ens typ försökt hålla andan, så från det till att liksom göra 9 minuter, det skulle ju göra någonting, tänker jag,
med mitt
självförtroende. Alltså jag skulle ju tänka så här, det här är helt otroligt, jag är grym.
Alltså, jag skulle vilja säga, det egentligen var det ganska overkligt. Jag var en av de bästa i världen och någon slags levande legend på det sätt jag hade gjort det där, men var det jag verkligen? Det var mer sån känsla.
Okej, okay. Intressant.
Märkligt, va?
Ja, verkligen.
jag kan ju nämna så här, vi håller ju kurser då i det här med fridykning. Och det är en serie på 8 lektioner. Och då börjar vi alltid den kursen med att säga det, att ni kommer förändras som människor. Ni som går klart hela den här kursen, ni kommer förändras som människor. För varje lektion vi kör med er så kommer vi pusha er lite utanför er komfortzon hela tiden. Och när ni klarar den 8:e lektionen och tittar tillbaka på där den stod när ni kom hit första gången, så kommer ni bara säga wow.
Mm.
För man ser den resan ske och det är bara på 8 veckor.
Mm.
Det är rätt häftigt.
Mm. Ja, alltså så är det ju. Om alla skulle göra någonting som var utanför ens komfortzon,
ja,
bara en gång i veckan. Alltså förstå vad som skulle hända på ett år.
Ja.
Det är ju otroligt när vi vågar göra det. Okej, vi är framme vid 5 snabba frågor.
Ja.
Dina topp 3 grejer som du behöver för att må bra.
Lugn och ro. Jag gillar att titta på film.
Mm.
Det var den ena. Den andra, ha bra kontakt med min familj. Och den tredje är att jag måste få utlopp för min eldsjälskapacitet i någonting.
Vilka 3 teachers skulle du säga har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller liksom hälsa och välmående?
Ja, det är 2 närbesläktade. Reiki och Atlantean Healing.
Mm-hmm.
Har betytt väldigt mycket för mig personligen. Hypnos, definitivt.
Mm.
Jag hypnotiserar mig själv, men inte som man kanske tror, utan jag spelar in i så fall och så kan jag slappna av och lyssna som om jag vore som vem som helst. Det har jag gjort jättemycket genom åren.
Mm.
Och den tredje saken är resor med min kära kanske.
Mm.
Ja, det är det nog.
Det här var alltså 3 teachers. Reiki.
Ja, förlåt.
Vad sa Reiki? Vad var den andra?
Atlantean healing kallas det för. Mm. Det är också en healingform.
Det är ju egentligen tre där efter hypnos.
Ja, då tar vi det.
Då tar vi det. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?
Den var svår.
Ja.
Den måste man ju gå och tänka på ett tag.
Man tänker på det sällan.
Ja, och jag förstår hur jag kommer på det. För att jag gör något liknande än hypnosen, men inte på det. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. För det finns egentligen ingen, jag vill göra det där eller så, eller bli rik eller vad det nu är för någonting. Jag har inte såna tankar. Ja, bli Buddha, det låter jättetöntigt. Men att verkligen få möta det som vi inte kan se då, någonstans.
Mm.
Det skulle vara häftigt. Fast det kom jag på här och nu, så att jag vet inte om jag säger samma sak om 2 dagar när...
Det var ju faktiskt ett väldigt bra så. Det låter som att du vill liksom transcenda på något sätt.
Jag har ju varit inne på lite sådana grejer genom åren.
Mm.
Och kanske kommit ur det idag. Jag vet inte om jag är klokare att det är därför, men
du har blivit lite för praktisk, kanske.
Ja, kanske. Lite för mycket vardag.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om du skulle kunna få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad skulle det vara då?
Meditera.
Mm. Någon särskild meditation eller bara sitta i stillhet?
Ingen särskild meditationsform. Jag skulle... Nej, utan egentligen börja dyka under vattnet.
Okej.
Okay. För det, alla tankar försvinner direkt. Ah. Det är verkligen mindfulness i sin enklaste form.
Mm.
Du bara går ner under vattenytan och sen försvinner allting. För du är i din kropp och vet att du är där. Sen blir ju en del stressad efter en stund. Men det är en annan sak.
Mm.
Men... Sen har jag själv varit på meditationsformer, framförallt TM då, genom åren. Men, men det är lite knepigt att ta till sig. Men det kan räcka med att bara blunda och sitta tyst en stund också.
Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Då ska du bjuda in Katarina Arnesen.
Aha.
På Odenplans integrerade hälsoklinik. Hon finns i Uppsala också. Hon lär ut Atlantean healing bland annat.
Mm-hmm. Det har till och med jag inte ens hört om tidigare. Nej. Så det blir jag väldigt nyfiken på. Ja, men vad kul. Det verkar finnas många bra där på kliniken.
Ja, det finns det.
Kliniken.
Ja, det är från högt och lågt eller från etablerat till rena häxkonsterna.
Ja, precis. Och om man inte redan följer dig eller har koll på dig, vart kan vi hitta mer om dig?
Ja, man kan googla på mitt namn eller så söker man på mitt företag Dexologic så hittar man det.
Tusen tack!
Ja, tack själv.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du lyssnar på podden för första gången så kom ihåg att gå in och prenumerera. Lämna också gärna en liten review och betygsätt podden om du inte redan har gjort det. Det betyder jättemycket och det hjälper verkligen podden att växa och nå ut till nya lyssnare.